Vi ska som ingångsord läsa det som var predikotext igår på Alla helgons dag. Inledningen till bergspredikan hämtade Matteus 5 kapitel. När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sa: saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla. Er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Jesus ger oss en bild av livet när det fungerar som bäst. Saliga. En överraskande bild. Om det inte råkade vara så att vi hade vant oss vid det här som vid det mesta, så skulle vi bli djupt chockerade. Detta, säger Jesus, är fungerande liv. I början på 70-talet, när den karismatiska väckelsen var ny och fräsch, så sjöng vi en liten bibelkör som sedan alldeles försvann från repertoaren. Saliga är de fattiga i anden, ty dem hör hela himmelriket till. Saliga är de fattiga i anden, ty dem hör hela himmelriket. Saliga är de sörjande, ty de skola bliva tröstade. Saliga är de fattiga i anden, ty dem hör hela himmelriket till. Jag hoppas någon gång komma till skott med en bok som jag haft länge i bakhuvudet. Den ska heta Psalmboksteologi. Ty olika tider och olika väckelser har haft sina sånger. Och bara genom att bläddra i gamla psalmböcker så kan man ganska väl bilda sig en uppfattning om hur lät det bland Guds folk på slutet av 1800-talet, mitten av 1600-talet, början av 1500-talet och så vidare. Ty sånger kommer och går och sångstilar byter ganska drastiskt. Det här som vi sjöng nu, det var en liten bild, en liten ögonblicksbild av vad som var verkligt ibland Guds folk för 20 år sedan. Som jag sa nyss, den försvann alldeles från repertoaren. Jag har inte hört någon annan än mig själv sjunga den sedan 1979. Man kan undra vad det var som hände. Vad sjunger vi istället nu? Jo, nu sjunger vi istället om vår egen styrka och kraft. Ja, inte vår förstås, utan den som Herren har lagt ner i oss. Men det är någonting som har hänt med oss när vi inte längre kan sjunga om värdet att vara fattig i and. Vi har på något vis tappat förståelsen för det som Jesus beskriver som fungerande liv. Ja, fattig i anden, okej, det kanske vi kan sjunga om. Men saliga är och det sörjande. Vi uppmanar ju oss själva och varandra väldigt ofta till en fördjupad radikalitet i vårt kristna liv. Ett radikalare böneliv, radikalare bibelläsning, ett mer radikalt vittnande, radikalare kärlekstjänst. De sista åren har det känts allt mer smärtsamt för mig. Inte därför att jag inte längtar efter mer radikalitet både i mitt liv och andras, utan därför att det gör så ont i mig när jag tänker att är vi mogna för att mana varann till en djupare radikalitet när vi inte förstår det radikala i vårt eget budskap? Det här är Jesus radikal, säg inget annat. Det här är så radikalt som man nästan känner sig slängd i väggen av det. Förstår vi ens vad han menar? Det är frågan. Det han beskriver, det är livet när det fungerar som bäst. Saliga är ni. Saliga. Det är inte detsamma som att vara lycklig. Utan ordet betyder, när livet fungerar som bäst, då är det så här. Det meningsfulla livet, det som leder någon vart, det som leder till målet. Det är ingen bekväm första klass kupé. Men det ser ut så här. Varför gör det, säger vi? Ja, det har med korset att göra. Vi går till första Korinthierbrevet. Till andra kapitlets sjätte vers. Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna, men inte en vishet som hör till denna världen eller denna världens förgängliga makter. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet, som var fördold men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till. Om de hade känt till den, skulle det inte ha korsfäst härlighetens herre. Guds vishet, den som förkunnas för de andligt fullmogna, det är den som Jesus ger oss i sina saligprisningar. Där ger han ett praktiskt uttryck för den vishet som är en dårskap för människor. Precis som det står i första kapitlets 18 vers. Talet om korset, alltså inte bara korset utan talet om korset, är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Vi går tillbaka till andra kapitlet igen. Läser slutet där från 13 versen. Därför talar vi heller inte om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss, utan med ord som anden har lärt oss. Vi tolkar andliga ting med andens hjälp. Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dårskap för honom, och han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den som är andlig däremot kan bedöma allt, men själv kan han inte bedömas av någon. Vem känner Herrens tankar så att han kan upplysa honom? Men vi tänker Kristi tankar. Korset, det är en dårskap. När Gud börjar leda oss, så vill han leda oss in i ett fungerande liv, i ett sant liv, i det liv som är salighet. Det liv som fungerar efter saligprisningarnas principer. Är vi inställda på det? Är det det vi förväntar oss? Eller är det så att Guds ande ofta talar för döva öron, inte därför att vi i och för sig inte vill följa Herren, utan därför att vi inte har förstått hur det sant fungerande livet ser ut? Hör vi till dem som inte kan ta emot det som Guds ande säger, därför att vi tycker det är dårskap när han talar? Vi fortsätter att ställa frågan: varför ser det fungerande livet ut så här? Och då får vi gå tillbaka till början. Första Mosebok 3:14. Det är efter syndafallet det här, och vi läser: då sa Herren Gud till ormen: eftersom du har gjort detta må du vara förbannad bland alla djur, boskapsdjur och vilda djur. På din buk skall du gå, och stoft skall du äta i alla dina livsdagar. Och jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din säd och hennes säd. Denna ska trampa sönder ditt huvud, och du ska stinga den i hälen. Och till kvinnan sa han: jag ska låta dig utstå stor vedermöda när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn, men till din man ska din åtrå vara, och han ska råda över dig. Och till Adam sa han: eftersom du lyssnade till din hustrus ord och åt av det träd om vilket jag hade befallt dig och sagt, du ska inte äta av det, därför må marken vara förbannad för din skull. Med vedermöda ska du nära dig av den i alla dina livsdagar. Törn och tistel ska den bära åt dig, men markens örter ska vara din föda. I ditt andletes svett ska du äta ditt bröd tills du vänder åter till jorden, ty av den är du tagen, ty du är stoft, och till stoft skall du återbli. Och mannen gav sin hustru namnet Eva, till hon blev en moder åt allt levande. Och Herren Gud gjorde åt Adam och hans hustru kläder av skinn och satte på dem. Gud förbannar tillvaro. Det är inte djävulen som gör det. Det är Gud som gör det. Det är ju ingen särskilt populär predikotext det här. Det är ju inte vad vi oftast brukar predika om. Gud formulerar tillvarons villkor efter syndafallet. Under vilka villkor lever vi? Det Jesus meddelar oss i saligprisningarna, det är ett verklighetsförankrat liv. Och efter syndafallet så fastställer Gud villkoren, så att säga, för verkligheten här på jorden. Han förbannar ormen, och han förbannar mannens och kvinnans livsvillkor. Vi kan uttrycka de villkoren så här: det är smärtsamt att ge liv. Med smärta ska du föda dina barn. Det är smärtsamt att uppehålla liv. Du ska äta ditt bröd i ditt anletes svett. Det är livsfarligt att vinna seger över ondska. Din säd ska krossa ormens huvud, men ormen ska stinga i hälen. Att ge liv förenat med smärta, att uppehålla liv är förenat med smärta, att vinna seger över ondskan sker till risken av ett eget liv. Och det är precis de villkoren som Jesus ger uttryck åt i saligprisningen. Den som vill satsa på ett meningsfullt liv, ett liv som inte liksom bara rinner sin väg utan att åstadkomma något, utan att leda till något, måste vara beredd till den smärta som det är att ge liv, att uppehålla liv, och den risk som det är att vinna seger över ondska. Med vedermöda jag ska låta dig utstå stor vedermöda när du blir havande. Ja, till sist ska det födas fram nya himlar och en ny jord. Vad händer med den gamla under tiden när den födelseprocessen närmar sig sitt slut? Och det blir en vedermöda. Förstår ni? Det här är en grundläggande tanke i skriften. Och det finns kristna som förkunnar utan att ha gott stöd för det i Bibeln att församlingen inte ska vara kvar när den vedermödan sätter in. Det är ju som att arrangera en förlossning medan mamman är på Mallorca. Vi ska gå till slutet istället. Uppenbarelseboken 22. Där ska vi läsa de fem första verserna. Och nu är ju sceneriet ett helt annat. Allt det smärtsamma är över, det är förbi. Johannes får teckna ner följande ord. Och han visade med en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och Lammets tron. Mitt på den stora gatan med floden på ömse sidor stod livets träd, som bär frukt 12 gånger om året och ger sin skörd varje månad, och trädets blad är läkemedel för folk. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte, och de ska bära hans namn på sin panna. Och det ska inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud ska lysa över dem, och de ska vara kungar i evigheters evighet. Då ska det inte vara någon förbannelse mer. Och det betyder ju inte att vi ska slippa höra folk som går omkring och svär. Det kommer vi också slippa, det kan vara ganska skönt det med. Men de villkor som Gud lägger över tillvaron efter syndafallet, de är då äntligen borta. Kunskapens träd står där inte, det är bara livets träd kvar på arenan. Och dess blad är läkemedel för folk. Varför det? Därför att folken, när de kommer att behöva mycket läkedom. Men då är förbannelsen över. Då, men inte förr. 21 kapitlet. 4 verser i början. jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem, och det ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer, ty det som en gång var är borta. När det kommer nya himlar och en ny jord, då är förbannelsen borta, då är smärtan borta, då kommer det att ges den slutgiltiga läkedomen för folken, och då ska Gud själv avtorka alla tårar. Men under mellantiden så är tillvarons villkor denna, att hela skapelsen suckar och våndas. Också vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar och väntar på vår förlossning. Romarbrevet 8. Alltså handlar livet om att acceptera dess sanna förutsättningar och att göra det bästa möjliga av de förutsättningarna. Ty mitt i allt sammans finns det ju väldiga möjligheter. Möjligheten att ge liv, möjligheten att uppehålla liv och möjligheten att vinna seger över det onda. Vilket är det som tar vår uppmärksamhet mest i anspråk? Är det smärtan? Eller är det möjligheten att ge liv, uppehålla liv och vinna över det onda? Ser vi det här som ett dystert budskap? Eller ser vi det som ett glatt budskap? Vi kan i vilket fall säga: det meningsfulla i tillvaron är en omöjlighet om vi inte accepterar att det meningsfulla också kostar något. Att det finns en dimension av offer i våra liv. Allt detta som vi nu kallar för korsets vishet och som är dårskap för den naturliga människan, det sammanfattar Jesus suveränt i det vi kallar för vetekornets lag. Johannes 12 och 24. Sannerligen jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Jesus talar om att det finns två alternativ. Det finns två livsstilar. Vi säger: det var ju lustigt. Vi trodde det fanns många fler. Man kan ju bli juppis och hippis och zombis. Och det finns ju alla möjliga livsstilar som man kan välja på. Nej, säger Jesus, det finns bara två. Dels finns det Guds livsstil och så är det alla de andra. Antingen får vetekornet falla i jorden och dö, eller också får det inte falla i jorden och dö. Det är de alternativ som bjuds. Vi blir intresserade. Vi tittar lite grann. Ungefär som när man läser det finstilta på ett kontrakt. Vad går det här ut på? Vad kommer det att leda till? Vad innebär nu det här? Falla i jorden och dö. Det låter smärtsamt, säger vi. Det är väl inte det vi vill ha. Och så säger Jesus att ja, den andra livsstilen, den handlar om att inte falla i jorden och dö. Bra, säger vi. Den tar vi. Bevara sitt liv. Ja, säger Jesus. På kort sikt ser det förståndigt ut. Ty allt det som har med synd och meningslöshet och tomhet att göra, det lönar sig på kort sikt. Synden är sammanfattningen av allt det som lönar sig på kort sikt. Det är för de kortsiktiga vinsterna vi svinar ner naturen. Det är för de kortsiktiga vinsterna vi sviker varandra. Det är alltid de kortsiktiga vinsterna som så att säga är syndens ingångsport. Till bortan för den kortsiktiga vinsten finns alltid en långsiktig förlust. Men sen finns det ett annat sätt att leva. Ja, säger vi vill ju ha det där livet som har en kortsiktig vinst och en långsiktig vinst. Ja, det kan jag tro, säger Herren, men den finns inte. Den varianten finns inte. Och ju längre tid du håller på och letar efter den, desto mer tid förspiller du. Det finns någonting som är förenat med oerhörda långsiktiga vinster. Men på kort sikt ser det ut som en förlust. Och det prövas i våra liv. Om vi är inställda på den långsiktiga vinsten till priset av den kortsiktiga förlusten, eller om vi tänker på denna världens vis, kortsiktiga vinster oavsett vad det leder till på längre sikt. Ty när Gud lägger så att säga förbannelsen över skapelsen, den som varar tills den nya Jerusalem kommer, så har han tagit bort i praktiken det enda alternativ vi önskar oss, nämligen kortsiktig vinst och långsiktig vinst och ingen förlust. Utan han ställer oss inför utmaningen. Vill vi välja det meningsfullt långsiktiga till priset av kortsiktig smärta? Eller är det motsatta som lockar oss? Ty det säger ju någonting om våra hjärtans inställning. Och Jesus gör ingen hemlighet av med sina saligprisningar att det är det långsiktiga livet som är hans liv. Saliga är ni när man för min skull skymfar och förföljer er och sanningslöst säger allt ont om er. Gläd er och jubla på den dagen. Ja, ska det kännas så skönt då, säger vi. Nej, det gör det inte, säger Herre. Det känns inte skönt. Men er lön blir stor i himlen. Och att vara så förankrad i det tillkommande, att det så att säga får bära en genom det nuvarande, det är en så viktig del av helgelsen. Gör vi kristendomen till ett isolerat här och nu, om vi aldrig talar om himlen och aldrig så att säga verkligen lever med det perspektivet, vad som ska komma sedan, så blir vi på något sätt både kraftlösa och ytliga i vår kristendom. Om vi inte förstår radikaliteten i vårt eget budskap, så kan vi ropa oss hesa med våra appeller om ökad radikalitet i tjänandet, i bedjandet, i allt. På nytt och på nytt måste vi ställas inför så att säga evangeliets bild av den verklighet vi lever i. Annars blir vi bara förvirrade. Vi satsar på ett liv som inte fungerar. Och när det inte fungerar så undrar vi varför det inte fungerar. Är det Gud som inte hjälper mig, eller är det jag som är dum eller fel, eller vad kan det vara för någonting? Vi måste ha en sann förståelse för verkligheten. De två vägarna, den kortsiktiga och den långsiktiga. Om inte vetekornet faller i jorden och dör, så blir det ett ensamt korn, säger Jesus. Vi plågas mycket av ensamhet i vår tid. Är det någonting som är den stora nöden i västerlandet, så är det ensamhet. Och det är ju märkligt när vi tänker på vilka dimensioner det här problemet har fått för oss. Så är det märkligt när man sätter sig ner och läser Bibeln och undrar, var står det nu om den här ensamheten som vi lider så mycket av i Sverige? Var finns det texter om ensamhet? Ja, i regel omtalas ensamhet i positiva ordalag. Att vara ensam med fadern, och Jesus gick upp på berget, och Elia drog sig ut i öknen och så vidare. Det låter ganska positivt, säger vi. Ja. Kanske är det så att ju mer tiden närmar sig sitt slut, ju närmare himmelriket kommer, desto mer kanske mänskligheten satsar på att bevara sitt liv istället för att förlora sitt liv. Och ju mer vi som kollektiv bara fäster uppmärksamheten vid vad jag kan få idag, här och nu, oavsett vad som händer imorgon, desto ensammare blir vi. Ju mer kortsiktigheten dominerar, desto mer sviker vi varandra. Och med det sveket skapar vi så att säga en dimma av besvikelse som ligger som murar mellan oss. Ja, det var ett lite konstigt bildspråk, men ni förstår vad jag menar. Och den besvikelsen, den misstron, den förväntan på nya svek i människohjärtats djup, den skapar ensamhet, den är ensamhet. Om vi inte faller i jorden och dör. Och det är inte bara riktat nu till den som brottas med ensamhet i sitt liv. Det är först när vi ger upp som folk, som kollektiv, ger upp den överordnade önskan att bevara vårt liv till varje pris. Först när det inte längre har högsta prioritet, utan att rättfärdigheten och meningsfullheten, sannheten, detta att ge liv till priset av egen smärta, att uppehålla liv till priset av egen smärta, att vinna seger över det onda, inte promenadsegrar, utan sådana segrar som också kostar någonting för en själv. Det är först när det står högst på vår prioriteringslista som ensamheten så att säga kan trängas i bakgrunden. Jesus har en mycket realistisk bild, tycker jag i alla fall, av tillvarons förutsättningar och villkor. Vi har att välja mellan ett smärtsamt alternativ och ett smärtsamt alternativ. Det var som ljus. Två smärtsamma alternativ. Det ena är smärtsamt på kort sikt. Därför att det på något sätt går ett svärd, en dimension av offer genom vårt liv. När vi ska leva ett meningsfullt liv. Saliga är inte de glada, utan de som sörjer. Saliga är inte de mätta, utan de hungriga. Det andra livet, det lyckliga livet, att bevara sitt liv och på kort sikt vinna allt, att vinna hela världen men förlora sin själ, som Jesus säger. Det låter mycket mer lockande. Det är bara det att på längre sikt kommer den stora ensamheten och den stora meningslösheten. Och när de kommer, så är det som man nästan inte vet var de kom ifrån. Det är det märkliga. Ju mer vi är inställda på det kortsiktiga, desto mer faller gemenskapen sönder. Och splittring uppstår. Så länge vi sjöng saliga är de fattiga i anden, så gick det starka bryggor av kärlek mellan alla läger av Guds folk. När vi istället började sjunga att nu går vi fram som Herrens armé, nu trampar vi ner allt motstånd, då hade vi också splittring. Det är svårt att förstå varför det blev så. Vi kan bara konstatera faktum. Vi ska gå tillbaka till första Korinthierbrevet. Nu till det fjärde kapitlet. Ty i Korinth var det redan splittring på gång. Vi som firade nattvard här i morse, vi läste ju ur 11 kapitlet om hur de rika tog med sig förtäring till den gemensamma nattvardsmåltiden och åt upp den själva i de fattigas åsyn. Och Paulus skriver till denna församling där det inte fattas några nådegåvor att det inte är konstigt att ni dör i förtid. Här fanns alla helandets nådegåvor i funktion och folk dog i förtid. Vad hade hänt? Jo, i 4:8 får vi veta ett svar. Paulus skriver: ni är förstås redan mätta, redan rika. Ni har förstås blivit kungar oss förutan. Ja, om ni ändå hade blivit kungar så att vi hade fått vara kungar tillsammans med er. Det förefaller mig som om Gud hade ställt oss apostlar sist av alla som dödsdömda. Vi står på arenan inför hela världen, inför både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull. Ni är förståndiga kristna. Vi är svaga. Ni är starka. Ni är ansedda, vi är föraktade. Ännu i denna stund hungrar och törstar vi. Vi saknar kläder, blir misshandlade, är hemlösa och arbetar hårt med egna händer för att försörja oss. Man smädar oss och vi välsignar. Man förföljer oss och vi härdar ut. Man talar illa om oss och vi svarar med goda ord. Hela tiden har vi behandlats som jordens avskum, som mänsklighetens drägg. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att visa er till rätta som mina kära barn. Om ni så skulle ha 10 000 lärare som vill göra er till kristna, har ni ännu inte många fäder. Det var jag som blev er far i Kristus Jesus genom evangeliet. Jag ber er, ta mig till föredöme. Ibland kan det ju hända att vi undrar hur Paulus vågar ta så stora ord i sin mun, ta mig till föredöme. Jag tror inte han ställer fram sig själv som den perfekta människan, utan jag bara tror att han vill säga till vännerna i Korint: lev efter salighetens villkor och inte efter lyckans villkor. För det är inte samma sak. I Korint hade det kommit en undervisning som sa att eftersom Jesus har dött och uppstått så är allt sammans redan bort. De var redan kungar. De var redan mätta. De var redan helade. De var redan friska. De hade ingen anledning att ha något lidande längre. Tillvarons villkor var nu helt förändrade för den kristne. Och Paulus säger: ja, jag skulle önska att det var så. Då skulle jag slippa åka runt som jordens drägg och världens avskum, till hån och förakt, till smälek, på allt sätt som den ovälkomna och oönskade, den som alla ser ner på. Jag skulle slippa vara misshandlad. Jag skulle slippa vara hemlös. Jag skulle slippa hungra och törsta. Jag skulle slippa sakna kläder. Men dessvärre är det ännu inte så att detta är tillvarons villkor. Allra minst för den kristne. fortfarande gäller de villkor som är lagda över skapelsen. Också vi som fått anden som en första gåva, också vi ropar och väntar på vår förlossning. Men vad innebär då frälsningen, säger vi? Jo, nya möjligheter att göra det meningsfulla, om bara inte smärtan får hindra oss. Ty nu flödar Guds kraft på ett nytt sätt. Nu finns det nya möjligheter. Ett nytt budskap, ett glatt budskap att gå ut med. Inte det glada budskapet att du kan få allt idag på kort sikt, utan det glada budskapet att om du är villig att dela hans lidanden, så kan du också komma att dela hans härlighet. Och vi håller för att denna tidens lidanden ingenting betyder i jämförelse med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Har vi det perspektivet i svensk kristenhet idag, eller har vi inte? Jag tror att om vi gjorde ett experiment, vi hämtade någon gubbe från Mars eller Jupiter, och så satte vi honom i ett låst rum, och så gav vi honom alla kristna böcker som ges ut under några år framöver, och vi prenumererade på alla tidningar, vi stoppade genom brevlådan in alla sorters kassetter och videoband, och så skulle vi sedan fråga honom om det gick ut på kort sikt eller på lång sikt. Jag är ganska övertygad om att vi skulle få svaret: det är naturligtvis det kortsiktiga det handlar om, här och nu. Och det gör det inte. Vi har glömt himlen. Samla er inte skatter på jorden, där mått och mal förtär, utan samla er skatter i himlen. Skatter som inte rostar. Skatter där tjuvar inte bryter sig in och skäl. Jag brukar kalla det för lite skatteplanering. Den enda lovvärda form av skatteplanering som finns. Vad betyder frälsningen mer då? Om den inte betyder att tillvarons villkor ännu har blivit så förändrade att förbannelsen inte finns där längre. Vi ska läsa två texter. Galaterbrevet 3. Vi ska där läsa från den 6:e versen och till och med den 13:e. Se på Abraham. Han trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Ni ska alltså veta att de som tror, de är söner till Abraham. Skriften förutsåg att Gud skulle göra hedningarna rättfärdiga på grund av deras tro, och därför lät den redan Abraham få budskapet: med dig skall alla folk bli välsignade. Alltså blir alla som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Men över alla dem som litar på laggärningar vilar en förbannelse. Det står ju skrivet: förbannade var och en som inte håller fast vid allt som lagens bok bjuder honom att göra. Och klart är att ingen blir rättfärdig i Guds ögon genom lagen, ty den rättfärdige ska leva genom tron. Och lagen bygger inte på tron. Det heter ju att den som fullgör buden ska leva genom dem. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på sig, som det står skrivet: förbannad är var och en som hängs upp på en träpål. Kristus har blivit en förbannelse. Han har för vår skull tagit förbannelsen på sig, som det står i den nya översättningen. Det hela började med att människan åt av kunskapens träd på gott och ont. Eller ett kunskapens träd om gott och ont. Det är träd som ger kunskap om gott och ont. Alltså lagens träd. En önskan att bli som Gud. Att klara rättfärdigheten utan Guds medverkan. Att inte behöva någon Gud ovanför sig själv. Att själv kunna styra tillvarons villkor. Då lägger Gud en förbannelse över skapelsen. Sen ger han lagen till mänskligheten för att övertyga människan om att av laggärningar blir inget kött rättfärdigt inför Gud. Av lagen kan endast komma kännedom om synd. Romarbrevet 3 och 20 tror jag det. Nu kommer Kristus. Han låter förbannelsen drabba sig själv. Det är skapelsens förbannelse och lagens förbannelse. Men vi ska ha klart för oss, den upphävs inte över skapelsen förrän det kommer nya himlar och en ny jord. Kristus har tagit den på sig. Han har genomlidit förbannelsen. Han har ropat, min Gud, varför har du övergivit mig? Han har också utandats orden, det är fullbordat. Hans del är fullbordat. Men historien är inte fullbordad. Det är efter hans frälsningsverk en tidsfråga och inget annat. Men ännu är inte den tid förbi då skapelsen suckar och våndas. Kolosserbrevets andra kapitel. Och ni, 13 versen. Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd. Er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Här får vi en väldigt överraskande bild av korsfästelsen. Då spikas lagens krav fast vid korset. Den lag som alltså ytterst stadgade så att säga förbannelsen. Kristus tar på sig förbannelsen och med honom spikas lagens förbannelse fast på korset. Vad betyder det, säger vi? Ja, det betyder inte att lagen är avskaffad. Ni ska inte mena att jag har kommit för att upphäva lagen, säger Jesus. Utan jag har kommit för att fullborda den. Matteus 5 och 17. Utan det som är fastspikat på korset, det är inte lagen lika med Guds vilja. Utan det är lagens förbannelse, lagens egenskap av att vara ett krav över våra liv. Det som sker, det är att lagen förvandlas från att vara ett Guds krav över våra liv till att bli ett Guds erbjudande. Gud erbjuder sin vilja i form av den heliga ande. Det kommer inte stentavlor till oss längre, sådana som vi måste leva upp till, utan det kommer en inspiration från höjden. Det faller eld över våra liv och gör våra hjärtan brinnande. Brinnande till den offervilja som är förutsättningen för ett saligt liv. Det saliga livet är inget krav. Det krävs inte av det att ja, du måste uthärda smärta här, bit ihop tänderna bara. Utan det som kommer, det är Guds både vilja och kraft till ett saligt liv. Alltså saligheten själv. Salighet är ju inget negativt. Utan förmågan att verkligen kunna leva det livet och få ut någonting av det medan det varar. Till det behövs det kraft ifrån höjd. För den naturliga människan är det inte roligare att sörja än att glädja sig. Vi vill inte vara fattiga i ande. Det är jantelagen, säger folk. Det har vi ingen lust med alls. Men när den heliga ande, härlighetens ande, vilar över oss, så vill han få leda oss till ett saligt liv och ge oss kraft. Han verkar i oss både vilja och gärning, säger Paulus. Och allt detta kommer nu inte som ett krav. Nu måste du leva upp till det här, annars får du inte vara med. Utan Herren säger, detta är det meningsfulla livet och det vill jag ge dig som en gåva. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort oss fria från syndens och dödens lag. Syndens och dödens lag var kravet på att vi skulle leva ett kärleksliv som vi varken vill eller orkar. Livets andes lag är att Gud ger oss den förmågan och den viljan genom den heliga ande. Men det är trots allt samma liv. Så länge denna tiden varar. Vi får inte blanda begreppen här. Ty gör vi det, så går vi omedelbart över från korsets vishet till denna världens vishet. Och vi kan se det på att vi då omedelbart får splittring ibland oss igen. Saliga är de fattiga i anden. Ty dem hör himmelriket till. Låt oss be. Herre, så vill vi då be dig att ditt ord inte längre ska vara bokstav utan ande. Ty bokstaven dödar. Bokstaven målar ut ett liv för oss som vi varken vill eller kan. Och som vi minst av allt tycker varken är lyckligt eller saligt. Men anden ger oss det livet som ett erbjudande och som en gåva. Så lös oss då, Herre, från alla tankar om att din vilja skulle vara lag och krav, när anklagelserna redan är spikade på korset. När du inte kräver detta av oss, utan att du erbjuder det som den stora förmånen att få leva ett meningsfullt liv. Hjälp oss att se skillnaden, Herre, på den meningsfulla smärtan och den meningslösa men ytligt sett komfortabla smärta. Hjälp oss att göra ett förståndigt val här. Vi ber att du ger oss ett mera långsiktigt perspektiv. Faktiskt ett mera himmelskt perspektiv här. Att vi är väldigt fast i detta med här och nu. Får jag inte bönesvar idag kan det kvitta. Låt istället den himmelska glädjen få finnas i våra hjärtan, året runt, inte bara i november här. Utan att även när vitsippsbackarna står som nästan snötäckta och fåglarna sjunger, att det ändå får finnas en himmelslängtan i vårt inre som driver oss. Som driver oss till salighet. Hjälp oss att förstå radikaliteten i ditt budskap, Herre, innan vi börjar tala om radikaliteten till tjänst. Hjälp oss att leva ett verklighetsförankrat liv, att inte söka efter ett alternativ som inte finns. för att på det sättet ständigt stå och stånga sig blodig mot tillvarons villkor. Vi tackar dig, Herre, för att ditt ord utmålar tillvaron i termer som vi kan känna igen när vi fått vara med ett tag. Hjälp oss att ta vara på visheten, Herre. Växa i korsets vishet. Mitt i ungdomskulturen. Få ta vara på det som de har vunnit ifrån ditt barmhärtiga hjärta genom ett långt liv. Herre, gör oss saliga på nytt. Amen.